A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Nu kommer attack ifrån Sugar Cane Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Kalli kan få svårighet att svara. Sugar Cane Hanover vänder ut och in på fältet.
Startbilen är i rörelse till Svensk Travderby 1987.
What the horse, what the driver, nummer ett, Mac Lobel och John D. Campbell.
Maharaja la Suède, Maharaja s'est retrouvé, le retour, le comeback de Maharaja le 17.
Jag trodde att det var en av de bästa hästar jag...
Jag hade tränat
för
att tolka
det på olika vis.
Du
behöver inte misstolka det längre, för det här är det bästa
hästet
jag har kört
på tränat någon gång. Varenne, me gusta, me gusta, me gusta! Un classico, no problem! Varenne, facile, alla med!
Det är tisdag igen och ännu ett avsnitt av Trotto Sports podcast. Står det bra till?
Ja, jag är nyvaccinerad.
Ja just det, det får vi gratulera till. Och det varmaste.
Ja verkligen.
Ja, jag...
Det är stort ju.
Alltså, ja men jag kände mig när jag gick ut från vårdcentralen gången ut där som japanen där i Masters när han gick gången upp till klubbhuset efter segern där och för att ta emot sin gröna kavaj och 20 miljoner eller vad det var. Jag kände mig ungefär så när jag gick ut från vårdcentralen.
I triumf.
Ja, en triumfmarsch.
Ja. Fan vad stort, ja, det är fantastiskt.
Ja, det är härligt.
Sen går man inbillar sig att bara för man har fått den här sprutan och kommer ut ur kliniken där så är man klar. Men det tar ju några veckor innan vaccinet har någon effekt.
Mm.
Ja, det, men ja, men det är bättre att få det än att inte få det.
Det blir ett glas vin ikväll ändå.
Som doktorn ordinerar. Hur är det? Ska du ta en spruta till också? Eller fick du en sån där en gång bara?
Nej. Och 12 veckor ska jag, om 12 veckor. Ja, något sånt där. I början på juli. Jag kan inte räkna, men 10 veckor kanske. Ja, i början på juli.
Mm. Ja, bra.
Ja, underbart.
Goda nyheter.
Det, ibland är det, mina unga vänner, ibland är det en fördel att vara gammal. När det gäller vaccinet så är det en fördel.
Mm. Vi får nog vänta till efter sommaren, kanske.
Ja, i Stockholm. Synnerhet du som bor i Stockholm, för det är riktigt rörigt.
Ja, jag har förhoppningar som bor lite längre upp. De har kommit ner till 65 år här uppe i Dalarna nu. Så att jag tror... Ja. Jag är ju mitt emellan gammal, så kanske då.
Sune Arnesson, han bor ännu längst ner i vårt långa land. I Ystad numera. Travsekreterare i Östersund mellan 1984 och 1989.
Han och delägare i Sanity.
Ja, just det. För tusan. Det var många delägare.
Jo, men sen när det blev färre var han ju, när de köpte lossen, var ju han en av de drivande.
Just det. Han var på sin morgonpromenad längs, han bor där jag har mitt sommarställe nu för tiden, ungefär. Längs sydkustens stränder som man uttrycker det. Och han hade tur med vädret den dagen, för det var haglade och snöade resten sen. Men på morgonen var det nog ganska fint. Ni var inne på hedersmannen Gunnar Melander från Grubbe utanför Danderyd, skriver han i ett mejl. På 80-talet kom han ju ofta till våra tävlingar på Östersund med Lappnils och lite andra stjärnor som travsekreterare på banan under denna tid. Fick jag uppgiften att författa en limerick till aktuell tävlingsdag under en säsong med aktuellt innehåll för införande i våra annonser i ÖPI och LT, Östersundsposten och Länstidningen, va?
Ja, det började vara.
Där uppe. Det blev svettigt mot slutet av säsongen när uppslagen började sina och annonsavdelningen ringde och hojtade om att du har 10 minuter på dig nu. Men projektet landades och verserna om renlevnadsmannen Gunnar blev så här, om jag minns rätt. Då ska jag se om jag kan klara av och få in rätt limerik rytm här då. En kallblodskung ifrån Grubbe, av travfolk en väl ansedd snubbe. Han förklaringen har hur man segrarna tar. Jag tar vatten när andra tar nubbe.
Ja, alltså inga nubbar för Gunnar.
Nej, det verkar inte så.
När man var med på julafton där eller vad det nu var i något tv. Det var inga julsnapsar alltså.
Nej, knappast. Skötte jag mig i Limerick?
Tycker du var i, nästan i klass med Hasse Alfredsson?
Ja, Limerick var ju definitivt det.
Ja, Limerick var fantastiskt.
Och Henrik övar lite, och... lite så är du i kapp. Nej, men det där är i alla fall en man som vet hur man skriver en Limerick. Han behöver inte skämmas för att han gör det. Det var riktigt bra ju.
Faktiskt.
Riktigt bra.
Klockan faktiskt.
Mycket bra.
Ja, trevligt. Alltid roligt när vi får mejl, och det får vi ganska mycket till podcast.totosport@gmail.com.
Nu kommer vi översvämmas av limerickar.
Ja, det är gärna.
Från när och fjärran.
Slå Sune om ni kan.
Och vi vet nu ju i vilket avsnitt som var det första limericken var med i. Vi vet ju fortfarande inte säkert när det första referat, det var en referent på en bana, men det här kan vi i alla fall inte
jo,
glömma
bort.
Jo, det
vet vi. Jo, det vet vi.
Ja, vi vet ju det.
Vi har ju fastslagit.
Ja.
Anders Lindqvist håller på och rotar, säger han. Han hävdar ju fortfarande att Ulrik Pettersson i Övik var först.
Kan det inte vara något, att det skedde något spontant bara liksom, en gång? Eller?
Han berättar om något, om man nu fortsätter att referera, det var något kallblodslopp. Det är två sådana här kända profiler, kallblodsgubbar, möttes. Och det blev väl att den som vann på innerspåret och höll undan med en halv längd. Och då sa den andra att nu hade du all tur. Hade vi kört ett varv till så hade nog min hade vi kört en bit till så hade nog min vunnit. Då svarade han lugnt. Då kör vi ett varv till. Och det gjorde de. Och detta lär Ulrik ha refererat. Men vilket år vet vi inte då. Samfrid Elving var den ene av de här två som stred.
Mm. Det måste ju ha varit någon liksom en kontinuerlig aktivitet.
Ja, inte bara ett extra varv menar du?
Nej, det räknar inte. Ja, vi som sagt, det är bevis som gäller om vi ska ta bort Halmstad från tronen. Vad var det bästa då?
Ja, det var ju mycket som vi hamnar på, gissar jag, alla tre här. Ekuridé. Hail Mary, deras årsdebuter, som kanske inte sa jättemycket. Men det sa i alla fall att de är i rute, som de säger i Norge. De ligger där de ska ligga ungefär. Ekulide såg ju läcker ut som vanligt. Hail Mary stonka på. Det var ju konstigt underlag. Så att det var väl två sköna årsdebut. Och så den här duellen på Jägersro. Där man då trodde att Cyber Lane hade gett upp. Han ger ju aldrig upp den där hästen.
Ja, och då har vi ändå gnällt lite på honom för att han kanske har varit lite blöt så där i slutsidan.
Har vi?
Eller, ja, har vi inte det? Eller minns jag fel?
Kontrade i derbyt om jag minns rätt. Men nu tog han verkligen kampen. Han hade ingen tanke på att ge upp. Och jag tyckte nog i lördags att jag sällan har sett honom så fin om än någon gång.
Nej, jag håller med.
Tror han skulle klippa Racing Mange 100 kvar faktiskt.
Ja, det är svårt på Jägersro där när det går ner för hemlängtarna.
där kom de om också.
Nej, men jag tror Henrik, du var något på spåren där. Jag var väl i alla fall lite tveksam. Det var i slutet på förra säsongen någon gång där Cyber Lane inte kanske var så bra som man då trodde att han är. Han räckte inte riktigt till i något lopp vi pratade om, jag minns inte vilket, men... Men nu var han ju som sagt jättefin, och det var, jag fick den här känslan förra året också när han kom ut att Johan hade hittat någon slags nyckel, för han travade mycket bättre då än man hade gjort tidigare, men nu var han ju ännu finare som Lennart säger. Och det här blir ju, nu hoppas man ju igen att han ska vara, han var ju inte dålig på något sätt förra året, men det kändes som att jäklar att han kanske tar ett kliv till här nu då.
Han sa ju någonting om det, Johan, inför loppet här nu, att han byter lite träningsfilosofi eller upplägg varenda vinter. Han hittar på något nytt varenda vinter för att han ska hålla hästen vid liv. Liksom. Det kanske
verkar förnuftigt att hålla på och nöta på enligt samma schema. Kanske gör att de ledsnar.
Mm.
Den där Bo Örberg.
Mm, och då lät han nu det här. Den här
alltså, andra rak. Han har hållit på i 30 år innan han vann en V75-seger, så vinner han på en vecka två stycken.
Men fatta hur många dåliga hästar man har sett Bo Öberg köra under åren alltså, på Jägers.
Alltså det som slog mig i lördags. Alltså det är ingen människa i världen som i alla fall inte bland de här amatörer lite mindre kuskar som vågar inte ens ha en tanke på att utmana Björn Goop i ledningen.
Nej,
men det struntade Bosse i. Han bara körde. Och Goop förvånade då alla, gissar jag, och även Bo Söderberg, att släppa utan strid. Ja, det var härligt.
Ja, jag funderar, alltså, det finns ju statistikbitare som har koll, men alltså, det är inte ofta vi ser en amatör köra sin egen häst och vinna V75, om vi pratar de här riktiga V75-omgångarna som är på lördagar. Inte någon extra omgång. Det kan inte vara ofta vi ser sånt här.
Nej, så är det ju nu för tiden. Det var ju lite annorlunda för en Axelryd och Turesson och de här var med.
Ja, det var häftigt i alla fall.
Men jag måste då, när vi ändå är här nu, just det där loppet också, där det är MT Oscar. Kan vi glömma den?
Ja, det var tidig mark för, tidiga lopp den här
i
gången.
Båda starterna.
Okej.
Okay. Ja, varsågod.
Ja, ja, tack. Men jag glömde det finaste i alla fall.
Det har vi säkert gjort.
Ja, Honey Meras har ju äntrat ovalen för första gången.
Ja, just det. Var på Axvalla i
2021.
Var det första testet.
Första gången hos, sedan hon lämnade Peter Ontestein för Daniel Redén. Och hon var ju, hon är lika söt i år.
Fin.
Ja, jag älskar den där lilla hästen.
Ja, alltså. Ja, det, var, nej, det är en läcker häst.
Men det, nu var det såklart jättebilligt.
Ja, det blir ju gärna så. Men hon visade i alla fall att hon klarar 2640 meter. Det är många där som har varit ute i de där testen och fått bestämma på samma vis som inte har stått hem distansen.
Ja, det ska bli spännande att se. Men hon kanske inte är bland de bästa. Men ja, man kan gilla en häst mycket ändå. Ja.
Jag skulle bara vilja gå tillbaka till onsdagen och Ecuridé där det mesta är sagt. Men jag, dels, det är en sån otroligt speciell häst det där. Alltså han har ju, beter sig ju som ingen annan före loppen. Han går ju sån där piaff, han är som en dressyrhäst där. Och han ser ju ja, helt överspelad, eller inte överspelad, överspänd ut på något positivt sätt. Det finns så mycket...
Överspelad är han alltid.
Nej, men han har, det här kan inte vara en lätt häst att riktigt hålla på med, och därför tyckte jag det var så kul att se skötaren Tina Store Tvätter. Lugnet själv när hon tog emot biljetten av Malmrot där, välkommen till Elitloppet. Hon är, jag tror att hon måste vara helt rätt person att sköta Ecuridé. De måste gå bra ihop, det kändes så i alla fall, för den där hästen är ju säkert ingen lek att hålla på med.
Värst var det är svårt att fylla treåringsloppen för tillfället. Det var 4 startande på Jägersro nyligen i ett treåringslopp med 50 000. Årfavoriten här nu på Solvalla på onsdag. Då är det 7 hästar i öppna klassen med 200 000 till vinnaren. Och 8 hästar i storupplagan med 100 i första pris. På lördag på Bergsåker är det 6 hästar i treåringslopp med 60 000. Det ser ut så här hela tiden, känns det som. Vad ska man dra för slutsats?
Det har ju tillkommit sådana här treårslopp med 300 000 till vinnaren på Solva Maggans serie där. Mm. Så det är klart att konkurrensen om de bra treåringarna har hårdnat, och då säger ju alltså 60 000 och 100 000, det är ju lite mindre än 300 000.
Ja, det är ju fascinerande. Man ser till och med Robert Berg är ju tvungen att anmäla Borups Victory igen här nu, bara för att det ska bli lite hästar i loppet. Som jag inte ens nämnde som en av veckans bästa, den tycker jag ju är jättespännande. Men den startar igen på lördag i lopp 12 lite, så där efter V75. Ja, men det är märkligt. Var det 8 priser i loppet då till exempel här på lördag? Och det är bara 6 hästar till start. Det är 16 000 kronor som... Nej, förlåt, jag hittar på här. Det är 11 000 kronor som inte betalas ut nu i alla fall.
Och 7 hästar som sagt i vår favoriten. 200 000 till vinnaren. Det är alltså... i fjärde pris är det 30 000. Det är märkligt.
Ja, det är konstigt. Och ändå när statistiken kom för 2020 så visar det ju att antalet hästar per lopp ändå inte är så där dåligt som man kan tro. Och... det fattar jag inte.
Känslan är inte bra i alla fall. Men
nej, och det kanske
det kanske jag har förklaring.
Nej, men absolut. Det känns ju som att man ser såna här lopp hela tiden. Att det inte är fullt. Och så kom den här statistiken för 2020 och visade något annat. Och sen vet inte jag om man tittar på enskilt på treåringslopp. Då, om det är värre där redan i fjol. Men det här är ju ändå märkligt.
Ska vi prata lite om det? Det kanske inte är så himla många som är intresserade, men vi tar lite snabbt om det här Danmarksavtalet. Travronden har gjort en gedigen genomgång de senaste dagarna. Det är alltså att det, sedan 2018 då finns ett avtal mellan Svensk Travsport och Dansk Hestevedeløb heter det, va? Där syftet är att stärka den skandinaviska sporten, effektiva processer och harmonisera regelverk. 2 år i rad har detta kostat Svensk Travsport runt 50 miljoner.
50 miljoner gånger 2?
Nej, gånger 2 då. Per år.
100 miljoner.
Mm.
Vad har vi fått för det?
Ja, ingenting tror jag.
Tänk att sälja en vara för 100 miljoner och inte behöva leverera någonting.
Men det är oro i leden. Det
är... I de danska eller svenska leden?
På de svenska. De är inte helt nöjda. Men vid förra förtroenderådet i mars så skulle Danmarks frågan upp. För det var extra fullmäktigemöte samma vecka, ett par dagar innan. Men Danmarks frågan, 3 dagar innan meddelade Ulf Hörnberg på en informationspunkt att det inte var färdigt att tas upp, så det ströks den gången. Sen hade man det här förtroenderådet och då tog man upp det hela med banorna, de svenska banorna, och meddelade då att man hade tänkt sig att Dansk Travsport skulle bli medlem i Svensk Travsport som vilken bana som helst. Varpå då reaktionen från de svenska banorna blev till en enda stor enighet, och det är inte alltid man är det, att ja nej, aldrig i livet att det ska bli så här.
Så Dansk Travsport skulle alltså bli medlem i Svensk Travsport?
Ja, precis som de andra banorna är.
Danmark skulle
få en plats liksom.
En plats, okej. Okay.
Mm, mm. Och då skulle det upp igen då i fullmäktige den 21 april som det är tänkt, men då är det alltså struket igen. Efter det här med motståndet på det senaste förtroenderådet. Så att med hänvisningen att vi ska gå tillbaka till ritbordet.
Oj, ja. Det är det. Men en fråga då. Om nu Danmark blir får medlemskap i Svensk Travsport precis som alla andra banor. Då innebär det att de kommer att få prispengar utbetalda av ST och så vidare. Det måste ju vara att de betraktas... Mm. Som vilka bana som helst och får då prismedel från ST.
Men det var som sagt, det är tydligen inte ofta det är sån här enighet i förtroenderådet. Men det var den här gången. Så att
tillbaka till ritbordet.
Tillbaka till ritbordet och inställt den 21 april.
Vem är det som ritar? Men alltså Sverige har ju uppenbart en representant i det danska travsällskapets styrelse.
Ja, visst är det lite anmärkningsvärt ändå att
Pekka
Lädekorp.
Han tog där. Över det efter Claes Lundell.
Just det. Han sitter där då på ena sidan och även om då hans mamma Margareta Alavikola.
Mariana
Alavikola inte sitter i förhandlingssits, så är hon ju ändå... ordförande då i Svensk Travsport. Så det är ju naturligtvis...
Kan det vara fighter hemma vid släktmiddagarna?
Ja, det var ju intressant uttalande här då av Pekka. Att historiskt har travsporten varit en framgångssaga. Men idag finns det ingen beslutskraft någonstans, enligt mig. Det behövs en modell där man kan ta beslut.
Han kanske utmanar sin mamma om ordförandeposten i ST.
Ja, det var ju ingen... Inga fingrar emellan där, eller?
Det är ändå lite uppfriskande.
Intressant fortsättning i alla fall i denna fråga. Klyschor! Ska vi gå in på det igen? Det är ju alltid kul alltså.
Tillbaka till ritbordet.
Just det, är det som vi... Den duger gott. Jag fick lite smäll på fingrarna här av en Jonas Bäcklund efter förra veckan när Henrik ställde den retoriska frågan: på lördag smäller det, va? Känner jag instinktivt att det antingen handlade om något som påminner om en floskel eller att det nog är hög tid att ringa polis eller annan lämplig myndighet. Ja, det kanske jag skulle ha.
Ja, det var du väl.
Ja, han är något på spåren där.
Ja. Mitt bidrag den här veckan får bli: lägga ner sig i grejerna. Tänk första gången man glider in i en travsändning och får det uppsmiskat i ansiktet. Lägga ner sig den här... Oj, titta vad han lägger ner sig i grejerna.
Alltså det där är ju gammal... Vad är det? Nej, det är ju gammal stallbacksnack på något sätt. Va? Så sa man kanske i stallarna, lärlingarna kom in efter ett snabbjobb. Idag la han ner sig grejerna eller efter ett lopp. Ja. Och då sprids det ut till populasen här på något sätt. Va? Och det är ju förfärligt.
Ja, det...
Jag måste ju gå och förklara med på ett bättre sätt, med andra ord.
Ja, det var senast, jag tror det var Ekuridé som fick det epitetet apropå
honom. Han la ner sig grejerna.
Han la ner sig grejerna.
Ja, okay. Ja. Det är svårt att förstå att det skulle vara någonting bra.
Ja, just det. Till och med det.
Det låter ju riktigt dåligt tycker jag.
En som lägger sig på banan.
Ja, det är Det är mera så liksom.
Ja.
Ja, det får en motsatt effekt. Jag håller med om det. Ja. Motsatt betydelse. Ja, det är sånt där, tyvärr.
Vad har ni innan vi går in på lyssnarbidrag?
Jag har ju en som ju utropas alldeles för ofta. Hoppas vara med i den främre träffen. I den främre träffen. Ska vi definiera det? Vad gör de där? Vad är det för något?
Ja, det är ett gäng som springer omkring före de andra då. Eller? Nej, jag fattar.
Finns det en bakre träff också? Är det roligare där än i den främre träffen?
Sikta på att vara med i den bakre träffen på lördag. Det blir lämpligt här, för nästa lopp står jag så bra in på positionsmässigt. Så det är väldigt bra om jag är med i den bakre träffen på lördag. Lennart?
Ja, jag har en gammal sån där om han, eller möjligen hon, handlar om hästar. Om hästen har vaknat på rätt sida kan den vinna idag.
Ja.
Stod det i min tidning häromdagen. Och då undrar jag, för det första, vilken sida är den rätta? För det andra, vem vet om hästen har vaknat på den rätta sidan?
Vet man inte förrän loppet har gått.
Nej, det är när man vinner ju.
Ja, vaknat på rätt sida. Ja.
Vilken, just för hästar, vilken är den rätta sidan, undrar man ju också.
Ja, även för mig. Alltså, jag vaknar på olika sidor, tror jag. Jag vet inte om det har påverkat formen på något sätt. Ja. Det går att hitta bättre ord i sen. Om hästen är på rätt humör, kan man kanske säga.
Mm.
Det är väl det man menar. Jag vet inte vad man menar. Jo, kanske. Ja.
Här tar vi lite lyssnare då. Vad bjuder de på?
Ja, Mattias Sundqvist börjar vi med. Vet inte om jag kan kalla det för ett floskel, men det är i alla fall ett uttryck som jag har mycket svårt för. Hästen dumma sig från start till exempel. Hur vet kommentatorn att hästen är dum? Den kan ju vara rädd, ha ont eller tycka att travtävlandet helt enkelt suger. Hade ju varit lite roligare och mer relevant om uttrycket "Här har tränaren inte gjort ett tillräckligt bra jobb" användes.
Ja, det hade varit en utdömning.
Ja, det hade varit mycket roligare.
Hörde jag en sak i lördag så att... Just det här med att i startögonblicket att det är en fördel att köra när det är våldstart, är det en fördel att köra utan checkrem.
Mm-hmm.
För den här favoriten i första, den gick väl utan checkrem där, som jag inte kan namnet på, Konrads häster.
Från springspår där.
Ja, det är en fördel att köra utan checkrem i våldstart, sa en välkänd kusk. Och då undrar det jag lite grann, varför kör inte alla, eller i alla fall många fler, utan checkrem? För det är väldigt sällan man ser det. KG Holgersson gjorde det.
Jo, det är väl mer vanligt nu mer ändå.
Ja, men hur... Alltså jag tittar på hela den dagen. Nu var det inte våldstart alltid, men... Kan det verkligen vara sant att det är lättare i våldstart utan checkrem? För vissa hästar förvisso. Ja. Ah.
Ja, du är tveksam.
Jag är inte bara tveksam.
Johan Grönholm krossar allt, läser jag nästan varje vecka i olika tips. Finns det verkligen inget annat att skriva om en häst som borde vara överlägsen kapacitetsmässigt? Krossar allt, gillar han inte.
Nej.
Nej. Mattias Johansson, vår favoritmailare igen. Vi tar ett lopp i taget. Hur ofta har man inte tränat säga detta? Men i själva verket har de väl alltid en mer långsiktig plan. Sen hör man samma tränare säga att det här är ett led i matchningen. Då tar man väl inte ett lopp i taget, utan det finns en utstakad plan. Ja, lite motsägelsefullt.
Krossa såklart. Allt. Bygg något vackert eller krossa allt.
Det viktigaste är att han står på fyra fräscha ben. Eller om han står på fyra fräscha ben. hamnar väldigt ofta både i lopp med låg prissumma och i storlopp. Men går inte travtävlingar ut på att vinna eller åtminstone placera sig bra? Nej, det är alltid viktigast att stå på fyra färsa ben. Mm. Snabba sommarbanor. Banorna är väl inte snabba, tycker Mattias. De rör ju inte på sig i någon större utsträckning. Vi kör framåt, men den hade vi väl förra veckan.
Ja, men den är ju så jäkla tröttsam.
Ja, det gör väl alla.
Vi avancerar framåt ännu värre.
Ja. När två träter vinner en tredje. Hur ofta kör egentligen två hästar emot varandra till något alldeles för länge, undrar Mattias. Det kanske han har en poäng i. Den är lite för vanlig också kanske.
Ja, och hur vet man vem är en tredje då? Det är ju sällan det bara är tre hästar med i loppet. Det är klart att, ja. Och var är den tredje?
Sen undrar han till slut om de här snabba pengarna som vissa hästar tjänar. Är de mer värda än vanliga pengar? Ja. Jag vet inte riktigt. Ja. Ja, kul i alla fall. Maila fortsatt in om ni har fler på lager. podcast.hotosport@gmail.com.
Bra.
Ska vi gnälla lite på ST?
Vi kan väl försöka vara positiva om ST.
Vad har hänt nu då? Vi är transport.
Ja, vi får se då. Nej, men jag tänkte vi skulle börja med i alla fall. Jag skrev ju någon slags artikel om en amatörtränare här förra veckan på trottosport.nu. Kan ni gå under och läsa? Och jag fick ju svar där från Johanna Unghanse. Jag ställde ett par frågor till henne som jag senare fick svar på. Som jag tänkte jag skulle läsa upp. Det handlar alltså om en aktiv i travsporten uttrycker sig på ett visst sätt, till exempel på sociala medier, om det till och med är så grovt att det strider mot svensk lag, vilket jag anser att de aktuella sakerna borde kunna göra, när det gäller till exempel hets mot folkgrupp, om det skulle kunna inkluderas i den här uppförandekoden som ju har funnits i ett tiotal år nu och aldrig har nyttjats vad jag vet. Då fick jag då ett par ytterligare svar från Unghanse. Som sagt, svensk transport står inte bakom de här åsikterna. Men som jag skrev så kan vi inte som förbund döma i icke-travrelaterade händelser. Den gränsdragningen är förvisso alltid svår. Om det handlar om ett misstänkt brott bör händelsen polisanmälas. Och leder det till fällande dom kan vi använda det för att se över om det bör resultera i en påföljd utifrån uppförandekoden. Och sen var det då frågan om när en sån här uppförandekod kan bli aktuell överhuvudtaget. Det är något vi tycker är självklart att sluta upp bakom som en del i travet. Uppförandekoden är ett sätt att beskriva hur vi vill ha det inom svensk transport och vilket ansvar vi har som både medmänniskor och aktiva inom travet. Att därefter på ett hanterbart vis kunna koppla uppförandekoden till en anmälnings- och utredningsprocess med ett regelverk och påföljdsmall är ett relativt komplicerat arbete. Med det sagt så ser vi för närvarande över vår uppförandekod och tillämpningen av den. Det var ju en slump också. Att just nu ser jag över den efter 10 år. Vad har ni att säga om detta?
Det låter ju som ST kan man säga. Mm. Att man ser över, man fördjupar bilder, man är sen på bollen. Kan man säga. Alltid.
Men vad var tanken med den här uppförandekoden? Fanns det någon tanke? Det var väl Johan Lindberg som var
man. Den här har funnits. Jag tror man ska få skilja på uppförandekoden och code of conduct.
Jaha, det är inte samma sak.
Även om det låter märkligt, det borde ju vara samma sak. Så kom den här tidigare och sen introducerade då Johan Lindberg mer. Någon slags konkret. Han ville bli lite hårdare tror jag med de här frågorna. Så den just code of conduct tror jag faktiskt är borttagen.
Ja, då har man ju bestämt något i alla fall. Det var ju kanske bra då.
Ja, jag tyckte man hittade ändå i uppförandekoden står det ju verkligen oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning eller fysiska och psykiska förutsättningar får man vara med i transporten. Och då är det viktigt att vi respekterar och visar hänsyn i ord och handling såväl internt som i sociala medier oavsett tid och plats. Skulle då inte det här kunna inkluderas?
Det kan jag nog säga direkt att det är väl alldeles klockrent. Jag hade missat det där sista. faktiskt. Det hade jag inte kläm på, och då är det ju inte ens en tolkningsfråga, skulle jag säga. Det är väl klockrent tillämpningsbart.
Mm. Men man tycker ju det.
Ja.
Men om man nu inte tycker då att man kan använda det, så kan man ju ändå tycka att ST som ett idrottsförbund, där det handlar om person som ibland deltar i det de kallar elitserien, borde ta ett allvarligt samtal med den här personen och säga att det här är något som vi vill undvika när du är aktiv i vår sport. Mm. Jag skulle kunna tänka mig om en allsvensk fotbollsklubb, om de hade en spelare som uttryckte sig på liknande sätt i sociala medier, så skulle han ju då direkt tillrättavisa till och med av Svenska fotbollsförbundet att det här är oacceptabelt. Du förstör vårt varumärke, som det heter, vår image. Lägg ner det där. Men man tar visserligen lite försynt avstånd från det, man borde ju liksom säga det här vill vi inte se, och det här kommer vi att prata med den här kisen om.
Mm. Något mer distinkt i alla fall.
Ja, för att få stopp på skit.
Ja, man kan ju bara tänka sig att vi hade, om vi nu hade haft att göra med en betydligt mer känd travprofil i, som hade gjort något motsvarande, då hade ju inte stora media legat lågt heller. Då hade det ju uppmärksammats, så då hade ju ST, vilket de ju egentligen inte borde då, men de hade ju gjort skillnad på sak här, gissar jag.
Ja, det är ju självklart.
Troligen. Men
nu är det här är ju då en ytter, eller i alla fall en perifer person i det sammanhanget då, svensk travsports elit, även om man åker delta där då. Men det är klart att hade någon mer känd, mer berömd, så hade det ju, då hade man ju agerat på något sätt. Men man kan agera nu också och säga det, snälla du, lägg ner det här.
Ja.
Samtidigt ska vi veta då, och det är viktigt, att han har många som sympatiserar med honom i sporten, i travsporten.
Mm, det är kanske det värsta.
Ja.
På tal om SDs obeslutsamhet, så noterade vi i senaste vd-brevet från Maria Kron att bland annat, som jag fastnade för i alla fall, att en av hennes punkter där var att man framöver skulle, angående debatten om jänkarvagn, barfotakörning och drivningar, engagerar oss och många andra. Jag har för avsikt att vi under 2021 fördjupar oss i dessa och andra för transporten och hästvälfärden viktiga ämnen. Man ska fundera ett år till här nu, alltså. Eller kanske, man har för avsikt.
Ja, det är möjligt alltså att man kanske då kommer att fördjupa sig i det här, för att då kanske då möjligen ha en avsikt att komma till någon slags beslut kanske under 2022 då. I de här viktiga frågorna, för travsporten viktiga frågorna, eller hur var formuleringen?
Ja, vad kommer denna obeslutsamhet från? Du som har varit med länge, Lennart.
Sa inte Pekka Lederkorp det?
Ja, det sa han ju.
Ja, nej, det är märkligt. Finns, det är märkligt.
Ja, men alltså, det finns idag inga starka personer som pekar med hela handen. Alltså, här måste vi göra ordförande eller generalsekreterare eller direktörer, var de vara månde. Man är för orolig, för rädd för debatten och att få smisk på fingrarna. Det finns ingen auktoritet. Men det här är ju häpnadsväckande när det, debatten är igång och det finns en tydlig...
Den har varit i flera år.
Ja, och nu kom den upp igen när Olsson åkte på ändan där. Ulf Olsson. Och det är så uppenbart att de flesta, nästan alla, vill ha bort jänkarvagnar i voltstart. Börja med det. För vi, alltså, de tar ju en jätterisk. För om det skulle hända en olycka där någon till och med mister livet, hur ska de då försvara sitt handlande?
Ja, det är just det här, den här, om vi ska vara snälla och kalla det för senfärdighet, det kanske inte är så snällt, men att man är så oerhört långsam med att komma fram till något, om man nu ens kommer fram till någonting. Nu tänker jag inte gå in och djupare på det här, men man, i samma vd-brev som du hänvisar till, Henrik, så presenteras ju också då en ny ett nytt sätt att kommunicera för svensk travsport, där man då ska prata om vi är sporten, och så ligger det kärnvärden och andra sådana fina ord med i botten. Men då pratar man då om att det finns idag en gemensam bild på förbunden, hos travsällskapen och bland aktiva, att travsporten på senare år har förlorat mark som sport. Och då en gemensam bild, det är, vi kommer in på de här flosklerna igen nu. Det är ju jättefint att man är överens om det, men i hur många år har man inte pratat om? Det här är ju också kopplat till att spelet har stått före sporten mycket. Och det har vi ju pratat om i, jag vet inte, men säg att vi åtminstone har fört en sån diskussion i 20 år i svensk travsport. Ja. Att spelet får gå före sporten hela tiden, hela tiden. Och nu finns då en gemensam bild på förbundet 20 år senare om detta. Och samtidigt i samma vd-brev så lyckas ju Maria Kron hitta ett citat bland alla inkomna synpunkter i då det här jättearbetet. Den fördjupning man har gjort när man har pratat med aktiva och hästägare och allting. Då finns det ett citat där, att det har blivit till vår kultur inom travet att alltid ha något att vara missnöjda med eller kritiska till. Det blir tjatigt faktiskt. Och då är det där att de som då har påpekat detta nu i så många år, att sporten får stå tillbaka för spelet, är det också gnäll då? Jag förstår liksom inte det. Jag tycker de säger emot sig själva också. Att kritisera en utveckling inom svensk travsport har ju uppfattats som gnäll i också det i 20 år. Mm. Så det är så svårt att förstå. Det är svårt att förstå. Det känns som jag skojade, eller det gjorde jag inte. Jag skulle verkligen önskat att vi kunde ha pratat sagt något positivt om ST. Men just här är det ju väldigt svårt att förstå. Här känns det väl som att om vi tittar specifikt på detta med jänkarvagn nu, så när Ulf Olsson höll på att åka i backen, då var det ju på något sätt det sista som behövde hända för att alla bara skulle känna att nu förbjuder vi. Och så tänker man att nu kommer SD agera snabbt. Men så kommer då detta vd-brev med den här formuleringen. Det är ju inte ens nära. SD är inte riktigt säkra på att det är något fel, och det är inte kanske farligt med jänkarvagn. Vi måste fördjupa oss i det under hela 2021. Som Lennart säger då, ska vi bara vänta på att Ulf Olsson åker i backen en gång till på riktigt då istället? Nej, jättekonstigt. Tyvärr, jag önskar att jag kunde ha varit lite positiv. Nu blev jag inte det ändå.
Nästa vecka kör vi det.
Ja, vi kan väl. Det är för min avsikt i alla fall.
Ja. Vi kan vara positiva kring årets upplaga av, eller den kommande eventuella upplagan av Paralympiatravet. Är det andra gången det heter så?
Jag tror det, va?
Tror det, va?
Ja.
Det kan bli en fin soppa.
Ja, men alltså det har vi ju, vi vet ju nu att Ecurydé ska vara med förmodligen. Och vi har ju sett inbjudningarna från Frankrike och framförallt Delia de Pomereux. Och ja, hon kan ju vara en av de bästa franska hästar som har varit med i det här loppet, om vi nu säger Olympiatravet, Paralympiatravet. Men faktum är att aldrig har en fransktränad fransk häst vunnit det här loppet.
Det är sensationellt.
Det är några som har varit tvåa, Ogorek som fick stryka av Meadow Road, Montorbignon som fick stryka av Utah Bulwark. Vi hade väl General de Pommeau 2000 där när Varenne vann. Vi har Flambeau de Pain, det fina stora stoet, när Guy de Palema vann. Och några till. Så att kanske är det dags, men då ska de ju möta Ecurydé och några till. Men alltså det här är ju, kan ju vara en av de bästa franska hästar som har bjudits in eller så kommer hit. Hennes seger i Prix de France där hon låg fjärde, femte utvändigt och FaceTime Bourbon ledde. Hon fick en stygg sista kurva och ja, man gav ju henne inga möjligheter, men sista 100-150 så ja, hon tog i som tusan och bara lyckades ta sig förbi Björn Goop då. Hon har ju varit där som fyra i Prix d'Amérique och hon har ju många fantastiska lopp. Och så kommer Erik Raffin.
Ännu bättre än vad vi tror. Eller många tror.
Ja, det tror jag, att hon är kanske inte jättekänd i Sverige. Men det är mycket, mycket intressant start. Och det blir ett mycket intressant lopp. Vi vet ju att på lördag Hushov kommer med, oavsett om han vinner eller inte, Very Kronos. är redan med i Olympiatravet. Och det kan man ju då tycka, det räcker att han är startanmäld till ett av loppen, det är han nu. Och lovade en plats om han nu startanmälde, så det gjorde han. Och det, vad kommer spelsäkerheten där då? Alltså från spår 11, Erik Adielsson behöver ju inte, nu tror jag inte han gör det, men han har ju ingen som helst anledning att köra livet ur hästen, för han är redan inkvalad.
Nej, på det sättet. Hur har det blivit det här egentligen? Det är varken, det är något mitt emellan, mellan inbjudningslopp och att kvala in.
Ja, man kan ju bli, alltså svensktränade hästar kan inte bli inbjudna om de inte har inte startanmälts till ett av kvalloppen, eller försöken, vad det nu heter. Semifinaler kanske det heter. Till.
Deltävling.
Deltävling numera. Ja. Och då är det innebär alltså att Cyber Lane, som var med, blev tvåa i lördags, kan bjudas in, alla som var med i loppet. Och samma på lördag då, Hoso. Jag utgår från att Hoso och Very Kronos blir inbjudna oavsett hur det går i det loppet.
Ja, så är det väl redan. Det är väl i alla fall när det kommer till Very Kronos, så är det ju, han är ju inbjuden till loppet, bara han är med, som du sa.
Nej, bara han startanmäld står det i propositionen, och det är han ju uppenbart.
Ja, men är det, ja, okej, det är så, för jag tänker, här har man ju ändå sagt att väldigt tydligt att han är inbjuden redan. De andra kan bli, men han är det redan.
Han är det, om man går ut i ett av loppen, sa ju Jon Walter Pedersen. Och det där är ju, ja...
Ja, det är inte som du säger, startanmäld. Han kan alltså bli struken på lördag och ändå vara berättigad.
Starten. Ja, det borde i alla fall stå...
Om man tolkar det.
Ja, det borde i alla fall stått genomfört ett av de här en av de här deltävlingarna.
Mm.
Kan man tycka.
Men vad, ja, det är lite som du säger. Det är väl, man kanske borde bestämma sig här. Antingen är det ett inbjudningslopp eller så...
Ja, men då får man ju inte ut hästarna i deltävlingarna om det är ett rent inbjudningslopp. Man vill ju...
Man får hoppa över
deltävlingarna. Ja, man vill ju ut de här deltävlings... Så att de drar spel och publik normalt sett i deltävlingarna naturligtvis.
Mm. Ja, lite knepigt ändå.
Ja, det är någon slags transparenslösning det här då. Att, för vi kan väl ana att det för de åren ändå har varit så att det har fört samtal med tränare till hästar där man har sagt att du kommer att få vara med. Men sen har man inte gått ut med det officiellt då.
Nu det vet kan vi man ju utgå från.
Ja, precis. Och nu vet vi ju att nu är det ju mer öppet det här. Men det är ju ändå intressant då att vissa hästar har den här inbjudan villkorad enbart med att vara anmäld, medan andra kommer att köra, höll på sig, för glatta livet för att verkligen vinna ett uttagningslopp då, eller en deltävling heter det. Det är klart att det kommer ju att påverka hur loppen körs och loppen ligger på V75, och det är klart, det är förutsättningar som vi känner till när vi tippar då, men det blir ju lite charmlöst.
Ja, ja. Men det är ju så, på lördag Örjan Kihlström, Palsy Aiko, vet ju att de kommer bli inbjudna även om Hoso förlorar. Very Kronos är redan inbjuden. Och det kan ju då bädda för Disco Volante.
Om inte han också redan är lite inbjuden.
Nej, de kan ju inte. De kan ju bara ha 10 hästar.
Ja, tidigare var det ju 2 hästar från varje uttagningslopp, som det tror hette då på den tiden. Ja. Som direkt kvalificerade sig.
Så var det.
Så det är lite skillnad där också.
Det borde heta delvis tävling och inte deltävling.
Men om vi bortsett från det så kan det ju bli ett oerhört bra lopp med de här 2 franska hästarna, med Ecuride, med Hoso, med Very Kronos, med Racing Mange och Cyberlane. Och vem vann det första nu då?
Ja, det var Racing Mange. Det började ju lördags.
Ja, det var första.
Ja.
Och så... Ja, det ser spännande ut. Och så är det ytterligare ett sånt där... En deltävling kvar, och dessutom så kan den som vinner i Örebro 1 maj komma med. Om den vill, de andra måste vara med.
Det står det inte vinner. Heller.
Jo, de är skyldiga att starta.
Vinnarna är är kvalificerade. Det står inte skyldiga.
Jaha, jag tyckte jag läste skyldiga att starta.
Okej, okay. Ja, jag läser i Bergsåkers propositionen här på lördag. Ja. Elian Webb är ju direkt kvalificerad också. Så.
Ja, men nu... Den är ju kvalificerad, ja, som fjolårsvinnare.
Det är också en intressant grej, eller?
Ja, det är, men det kan, ja. Alltså jag gillar ju det där lite grann. Som jag såg på Masters i golf, när man tar dit gamla vinnare, även om de är 70 år, och får vara med och spela. I hängslen spelar det. Jag gillar det.
Ja, och i just Elian Webbs fall så är det inte jättevanligt ändå att hästar på något sätt blir så mycket sämre som han har varit en tid. Det kan vara lite gryende tyckte jag när han var på Romen senast, men det är ju inte jättevanligt att de på ett år blir inte duger i guld liksom. Så att
nej, han har haft stora problem hästen,
ja, visst, den
här,
ja,
resans gång, så att det, mm, det är inte säkert att de är med ens, men den har ju möjlighet, nej, att vara med.
Ja.
Ja, vi får återgå spontant, vilken upplaga minns vi bäst?
2000 minns jag, Varen och General Dupomodo som till slut inte klarade av att betvinga Italien. Men det loppet, mm, det glömmer jag aldrig faktiskt.
Nummer 2, Friden Sambra, Stefan Söderqvist. Nummer 3, General Dupomo, Jules Lepentier. Nummer 4, Tipton, Björn Larsson. Nummer 5, Miranda Lux, Carl-Erik Lindblom. Nummer 6, Indian Silver, Stig Johansson. Nummer 7, Jan Kett, Niklas Rosell. Nummer 8, Scandal Play, Bo Ekel. Nummer 9, Eastender, Fredrik B. Larsson. Och nummer 10, Varen, Campiolo, Minucci.
Campiolo? Campiolo?
Ja, cirkarna.
Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Där lämnar startbilen fältet. Ett går i stol, 4 Tipton längst ut, nummer 8 Scandal Play öppnar bäst. Ett går i stol, 4 Tipton kör om ledningen längre ut, nummer 8 Scandal Play. Sedan är det 2 Freedom Sambra, 9 Eastender och 3 General Dupomo. Därefter nummer 10 Varen. Bara 500 meter kvar nu, hästarna går in i sista kurvan. 4 Tipton, får den i vår press och 3 känner aldrig på mål. Längre ut, 10 Varen. Det är skärtom att tempot är framme, det är nummer 3 känner Varen. Framme som 3 är 6, Alex Silvursson, fjärde nummer 7, Jan Kett. Här kommer de sida vid sida i kortloppet, känner aldrig på mål, Varen. Inledigt känner aldrig på mål.
Det var speciellt, den duellen, riktigt. Och det jubel som ju kom där i sista svängen.
Man hade inte riktigt, man hade inte riktigt sett någon av dem på så där riktigt nära och ja, ordentligt tidigare.
Är det, ja, snudd, ja, det är lite snudd på kanske det sista loppet, ja, där det var, ja, så att man inte hade koll riktigt.
Rätt spaning faktiskt, ja, helt...
Jag går ju tillbaka till tidernas begynnelse när det var lite mer... inte bara stjärnor som är med, lite mer att delta. När Jana Block vann 1982 med Ove R. Andersson från Årgäng, var visserligen favorit, men det var lite annat motstånd på den tiden. Även om Pershing hade vunnit det första året, ja, med Overod vann några år senare utav Bullvark, Reitzinge. Sugarcane Hannover är ju naturligtvis det loppet som alla minns bäst egentligen.
Det är ju med i vår vignett varje vecka när, ja, vi hör liksom, så att... Klassiskt.
Vad var det? Där kom det en riktig sån här klyscha.
Som jag tycker börjar användas mer och mer. Jag vet inte om vår vignett har något med det att göra.
Nej, det tror jag.
Vänder ut och in.
Det var ju Bosse Blomqvist. Vänder ut och in. Ja, men det har, det har nog sagts på åskådarplatser och i totokör under många år.
Första upplagan var väl på Jägersro när Ingmar Stenmark var på plats. Och,
ja, och var livrädd han skulle dela ut pris. Fullständigt, ja, livrädd. Pershing och Pershing, han var ju lite elak tror jag till och med.
Aha.
Express Kaxi 2. Mm. Det var ju, ja, fantastisk, så... fantastisk första upplaga. Pershing 1, Express Kaxi 2. Två Europastjärnor alltså.
Inte undra på att det fick en skjuts det här loppet.
Nej, det hängde i.
Nej, vi behöver inte läsa alla de som har vunnit genom åren, men vi pratade ju förra veckan om en av de bästa listorna med vinnare på. När man tittar på den här Olympiatravet, numera Paralympiatravet, den listan, så är den ganska kaxig den också.
Ja, men vi sa inte riktigt så, utan vi sa ju förhållande till loppets dignitet och prissumma.
Ja, det är sant. Det är i alla fall att man kan i alla fall frossa i bra hästar när man tittar på båda de historielistorna.
Ja, 8 maj då smäller det. Då körde de ju kungakannan.
Smäller det? Vad är det som smäller här?
Nej, det kan inte ta med. Nej, det kan det palla inte.
Jo, det ska vi ha med. Det ska vi ha med. Det är när de ska tända elden där kanske som
som det smäller. Nej, nu måste jag skärpa till mig. Det är inte klokt alltså.
Floskel Henrik.
Ja, jag är helt svettig. Wow. Men det är kungakannan i alla fall och drottning Silvia Espokal samma dag.
Ja, det är ja. En jättefin tävlingsdag naturligtvis. Mm.
Hade vi något mer för dagen?
Ja, har vi tittat dem på V75 då?
Jag sitter ju här Henrik. Nu höll du på att missa det. För att få säga den där floskeln en gång till så höll du på att missa.
Ja.
Ja, det kliar lite i V75-fingrarna på mig. Jag vet inte hur det är för Lennart. Han har ju fått en spruta och allting. Det kanske händer grejer.
Ja, absolut. Det är alltså... Ja, ska vi köra igång där?
Ja, det tycker jag. Ta du Lennart. Du får...
Nej, men... Ja, alltså det är ju... Det är två intressanta dueller, men den ena duellen kan sluta med när två träter.
Ja, sådär, ja.
Då smäller det.
Naturligtvis blir Odd Herakles jättefavorit där i kallblodsloppet i form av bättre läge. Men Månlycke, jag ska ta med Månlycke, jag kanske ska spika honom. Och så är jag lite inne på där i Astar Engblomslopp, alltså delfinalen. Deltävling heter det. Att Disco Volante tar ledning och kanske får springa där orörd. Alltså jag tror inte Örjan vill satsa allt för hårt och Erik kommer inte göra det från spår 11. Så varför inte en tredje häst där? Och så har jag hittat någon liten halvskräll tror jag. Lovely OO i fjärde avningen. Alltså Ottos häst Lovely OO. Den kände storspelaren Per Ottosson. Lovely OO. Den gick bra efter galopp senast. Håller den sig på benen?
Och så vidare.
Och så vidare. Har den vaknat på rätt sida?
Så kan den vara med i den främre
träffen. Ja, då kan den vara med i den främre träffen.
Ja, vi börjar få ihop bitarna.
Det var mitt bidrag till... Mm. Tyckte vi hade två bra Farlander, Am och Oxidizer förra veckan för den delen.
Just det.
Ja, några stycken där. Jag tar dem, höll på sig, i rätt ordning. I vinstordning. Nej, men jag tror i första avdelningen så tycker jag att Mass Capacity nummer 7 gick väldigt bra på Rome, hamnade helt fel till då. Och det är väl, han hade sjunde spår bakom bilen då och det har han nu också. Dessutom är 500 meter kortare. Så att med allt det sagt så tror jag i alla fall att han är... I ett ganska ojämnt lopp tycker jag att den är jätteintressant. Och sen den som jag har fastnat för mest i omgången är nummer 5 Okonalan i V75-2. Som är ett klass 2-försök över lång distans. I volt med ett femte spår där på Okonalan. Kanske inte optimalt. Men Björn Goop upp på en häst som... Ja, det känns som lång distans är helt perfekt för den här hästen. Och han har gjort många bra lopp... Jag tycker han är jätteintressant, speciellt eftersom Magnificent Toma där kommer att bli ganska stor favorit. Tillsammans kanske eventuellt med nummer 11 Global Attention. Men jag tycker Okonalan är en jätterolig häst med Björn som ju förstärker kraftigt i sulken.
Du vurmade ju för Power Blaster här i senast på Romme.
Det gjorde jag.
Ja, det var du som gjorde det.
Ja, båda två, ja. Vi var nog ganska överens.
Ja, jag
möter Deal Dunset, men det är klart att ska man gradera så är Power Blaster. Den gick ju tungt och bra lopp senast.
Väldigt bra.
Varför inte? Jag vet inte hur bra det här Deal Dunset är.
Nej.
Och men den bara vinner och vinner. Det är en massa jätte. Itto. Ja, det ska bara vara Itto.
Staket.
Ja, nu har vi slutat innan det spårar ur helt.
Ja, nu spår är på väg att spåra. Ja, ja.
Vi säger så och hörs om 7 dagar ungefär.
Ha det gott.
Hej då.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.